Hela min vakna tid så kräktes jag. Mm. Jag ville ju bara sova. Ja. För det var ju enda gången jag inte kräktes. Så fort jag vaknade så började jag hulka liksom. Mm. Och var tvungen att springa in på toaletten och kräktes. Men då sitter vi återigen i studion. Jag tänkte säga, hur känns din dagsform, Elin?
min dagsform är bra, tycker jag.
Ja.
Mm. Vi pratade precis här innan vi tryckte på play att idag har vi lite vårkänningar.
Ja, du hade.
Ja.
Viktigt att påpeka.
Det var viktigt tydligen, ja.
Nej, men soligt var det.
Ja, solen skiner och faktiskt så hörde jag lite fåglar som kvittrade på vägen till jobbet. Så att jag får vara nöjd med det, med tanke på att det har regnat konstant de senaste 2 veckorna och varit så här, ja, riktigt tråkigt gå ut väder.
Ja, det håller jag med om. Det har varit riktigt tråkigt
så,
faktiskt.
Man får vara glad för det lilla.
Verkligen. Mm. Och idag så är vi också riktigt glada för att vi har återigen en gäst i studion.
Jajamän.
Det ska bli väldigt spännande. Vi ska få höra flera historier får man säga egentligen. Mm. Mm. Flera graviditeter kommer det handla om. Men det kommer framförallt handla om en förjävlig diagnos, får man säga så.
Ja, det får man verkligen göra i det här fallet. Och vi har med oss Ida, så varmt välkommen hit.
Tack.
Du ska själv få berätta din historia som vi själva är helt... vi tycker det är helt imponerande att du fortfarande står på dina ben helt enkelt. Jag har tagit dig igenom 3 tuffa graviditeter med en diagnos då som heter HG. Eller kallas HG, kan du berätta vad...
Ja, det heter ju hyperemesis gravidarum.
Ja, just det. Tack.
Ja, något fint latin så. Men ja. Hyperemesis eller HG brukar jag säga.
Och du är ju en av... extremt få som har blivit drabbade av det här då. Mellan 2-3% drabbas av HG, vilket är jättelite. Har du haft kontakt med någon annan som har den här diagnosen?
Min första graviditet hade jag ju inte det, för då hade jag ju inte någon aning om. Jag tänkte att det var vanligt graviditetsillamående. Visste ju att det såklart var väldigt vanligt, så jag visste ju inte vad det var som var egentligen... Jag trodde ju inte att det var någonting konstigt, utan det var mer när det började eskalera och bli ännu värre och inte gick över, som man brukar säga att det ska göra i vecka 12-13 någon gång. Och då blev det ju att jag var tvungen att kontakta vården för att jag blev så pass uttorkad av alla kräkningar. Och min uppfattning då, under min första graviditet, var väl att kunskapen och medvetandet om just HG var inte så stor. Många gånger så blev jag bemött som att men det är vanligt graviditetsillamående, det kommer gå över. Ät lite i taget och mycket av de här myterna fick jag också höra att det betyder bara att barnet mår bra, eller så kanske det är tvillingar och... mycket så. Och jag var ju ganska ovetande, eftersom det var första gången jag var gravid. Så vad skulle jag göra egentligen?
Så bara för att förtydliga då vad diagnosen innebär, det är ju ett fruktansvärt illamående.
Jag skulle kalla det ett rent helvete i 9 månader. Och jag tror att det är svårt att sätta sig in i hur det faktiskt är om man inte har upplevt det, precis som mycket annat. Jag brukar likna det med en rejäl bakfylla eller magsjuka som är konstant. Sen finns det olika grader av den också, såklart. Men jag har ju haft allvarlig HG. Och då betyder ju att man behöver näringsdropp kontinuerligt och man går ju ner i vikt och man blir ju totalt svag liksom, både fysiskt och psykiskt.
Kan du inte ta oss tillbaka, för att din första graviditet var redan 2012. Kan du inte ta oss tillbaka dit och berätta om hur du mådde när du plussade och hur allting sakta utvecklade sig?
Det började egentligen med att jag började må dåligt väldigt tidigt.
nästan precis när jag hade börjat plussa, så där i början vecka 4-5 kanske. Och sen höll det ju i då hela graviditeten. Jag fick ju ofta höra då att det skulle avta och sådär, men det gjorde det inte. Jag blev ju sjukskriven. Det gick ju inte att jobba. Jag kräktes ju dygnet runt. Gick ju ner mycket i vikt då, som sagt. Och fick in och ut till sjukhuset. När jag blev uttorkad och verkligen inte orkade mer. Tills jag svimmade hemma på toaletten. Och, ja, min man blev orolig för mig helt enkelt. Så det var han som fick köra in mig och säga att nu får ni göra någonting. För det här är inte normalt.
Nej, precis.
Att må så här.
Nej, jag tänker också för att det är väl det som är den stora skillnaden om man säger då, förutom då att man kanske spyr mycket, mycket, mycket mer än om du är liksom vanligt gravidillamående,
ja,
så förstår jag det som att du kan spy liksom 12 gånger på en dag, minst.
Ja, minst. Hela min vakna tid så kräktes jag. Jag ville ju bara sova, för det var ju enda gången jag inte kräktes. Så fort jag vaknade så började jag hulka liksom och var tvungen att springa in på toaletten och kräktes. Och det fanns ju till slut ingenting att kräkas utan det var ju bara galla och
just det.
Ibland blod och när det var riktigt illa.
För jag tänker när man spyr så mycket med, för att i vanliga fall om man är gravid bara illamående så ser man ju ändå liksom en viktökning som man ska ha i graviditeten. Men här är det ju tvärtom, här är det ju minskning som sker sen hela tiden.
Exakt.
Så det tänker man att vården måste sett ändå.
Ja, jo men det är väl en av kriterierna eller vad man ska säga för att de ska kunna se att det är en, något mer än bara vanligt gravid illamående, för att annars så det är ju någonting som inte står rätt till när man inte ökar i vikt.
Nej, du kan liksom inte behålla någon mat eller vätska som du fick i dig då.
Nej.
Eller ens kunde få i dig kanske.
Alltså inte vatten ens, utan det var precis allt. Och extremt känslig mot alla lukter och så.
Okej.
Okay. Det var liksom frisk luft luktar illa.
Oj!
Så det var...
Gud.
Och sängliggande står hela tiden, för jag orkade ju inte. Jag blev så svag så att jag orkade ju inte ställa mig upp.
Nej.
Och yr blev jag ju, för jag fick ju inte i mig någonting.
Nej.
Och skulle jag duscha som jag gjorde kanske en gång i veckan så fick jag sitta på en stol för att jag orkade inte stå. Jag blev svimfärdig, jag svimmade ofta. Ja, jag fick ju ta hjälp av min man då, eller min mamma som ofta kom. Och så.
Vad fick du för hjälp i det hela, och när gick det så långt så att du var tvungen att...
Första graviditeten kan jag inte säga att jag fick så jättemycket hjälp, för som jag sa innan så visste man nog inte lika mycket om det då. Jag fick mycket sådana vanliga postafen utskrivet och liksom lätta tabletter för vad heter det?
Åksjuka
tabletter och några armband man skulle testa, och akupunktur testade jag. Men det var ju ingenting som funkade. Så jag fick nog allt som de då trodde var säkert för mig och fostret att få, men det var ingenting som hjälpte mig.
Nej.
Och ställde man då någon diagnos då i slutändan? Eller?
Ja, i slutet gjorde man det. Okay. Men de drog ju ändå ut på det väldigt länge. Jag tror inte jag fick diagnosen förrän säkert runt vecka 20 där någon gång.
Oj.
Ja, eftersom de märkte då att det inte avtog.
Nej, okej. Men så fram till vecka 20 så tyckte de att det ändå var...
Ja, det var fortfarande håll, liksom kämpa på, det kommer gå över och så här. Och jag vill ju tro på det, såklart.
Ja, gud, ens första graviditet, jag vet ju själv hur det är då. Då är man ju helt ovetande, så litar helt och hållet liksom.
Ja, och jag visste ju inte heller själv vad det var jag hade. Så att jag litade ju såklart på vad de sa.
Men kunde du ana någonting? Jag tänker, man blir ju Google-doktor när man inte mår bra och sådär. Kände du på det? Nej, men det här kan nog vara liksom... någonting, eller?
Jag kände ju att det här kan ju inte vara normalt gravid illamående, för det var så extremt.
Exakt, ja.
Det var det jag kände.
Men alltså, tiden gick och du tog dig ändå igenom väldigt mycket av det här illamåendet. Och jag kan inte ens föreställa mig hur det är att gå igenom en lång graviditet i det tillståndet. För någonstans börjar du ändå växa och ni gjorde ett rutinultraljud i vecka 20 då.
Ja, det var det ju där, det vanliga.
Ja, och då konstaterar man att allting var bra. Att
det... Ja, man kunde inte se någonting konstigt. Nej. Utan det var som det skulle.
Mm. Men tiden gick hela vägen fram till vecka 36.
Ja, egentligen inte. För jag var inne på ett tillväxtultraljud. Just för att min mage hade väl stannat av och växa lite. Mm. Och då ville min barnmorska kolla det.
Mm.
Det såg bra ut även det. Så jag kände mig trygg efter det.
Mm.
Och åkte hem som vanligt. Jag vet att jag började att testa, började jobba lite halvtid. Jobbade på kontor då också, men mådde extremt dåligt. Och mina kollegor sa väl med som är på toaletten och kräks. Ja. Men till slut fick jag ju sjukskriva mig, för det gick ju inte. De bara, vad gör du här? Gå hem liksom.
Mm. Och kan du berätta sen vad det var som hände i vecka 36 då?
Ja, sen var det ju det att det fortsatte. Mitt gravidillamående gick ju inte över. Jag hade en tid bokad för att gå igenom förlossningen helt enkelt med min barnmorska. Planera lite det här sista samtalet man har inför.
Just det. Just det.
Och jag ville lägga upp det och om jag hade några särskilda önskemål och så vidare. Och natten till det besöket så vaknade jag av en väldigt obehagskänsla i hela kroppen. Kändes som att någonting drogs åt liksom i magen på mig. Och började, ja men några typ av förvärkar tänkte jag, kanske. Men jag tänkte då att ja, jag har en tid imorgon klockan 8. Jag kommer inte få komma in innan ändå. För att jag var i vecka 36 då tänkte jag. Nej men jag ska ju dit imorgon och sådär. Så att jag försökte väl somna om. Sen åker jag ju in då den här dagen. Och hon börjar göra en vanlig undersökning. Ska lyssna hjärtljud och allt det här. Och, precis som man har hört i andra historier så letar de där med den här...
vad heter det? Så ska fånga upp liksom
hjärtljuden och med en sån här tratt. Och, hon hittar ju ingenting. Hon är tyst. Det tar lång tid. Hon letar och letar. Sen går hon ut och lämnar rummet, kommer in med en annan, om det var en barnmorska eller om det var läkare, det minns jag inte, men någon annan som också skulle lyssna och kolla. Och den personen kunde inte heller hitta någonting, så då gjorde de ju ett ultraljud då. Och då konstaterade de ju att hjärtat hade slutat slå. Då när jag fick beskedet så fick jag åka hem.
Okej.
Det var ju kaos såklart och min man kom dit och de ringde ju efter honom och allt det där. Men deras rutin var så att man får åka hem. Och sen får man komma tillbaka dagen efter och så ska man sätta igång förlossningen.
Okej.
Och min största rädsla var ju då, jag kände ju att jag var ju så pass svag. Och jag tänkte, hur ska jag klara av en förlossning i det här tillståndet som jag är i just nu? Och sen all den chocken som jag var i. Så jag ville ju ha kejsarsnitt. Jag tänkte, det är väl självklart i den här situationen, tänkte jag. Nej, vi rekommenderar ju att man föder vaginalt. Jag fick ju gå hem med den inställningen då att imorgon ska jag föda ut mitt döda barn. Vi sov ju ingenting den natten.
Nej, såklart inte.
Sen kom vi in och det blev en väldigt dramatisk förlossning också. För de gav mig värkstimulerande dropp. Mm. Och eftersom jag var förstföderska så sa de att det brukar ta ganska lång tid.
Just det, innan.
Ja, så du kan nog räkna med att få ligga här en stund. Så jag fick inte ens ett riktigt rum, utan det var ett väntrum egentligen som jag fick ligga i.
Just det.
Och sen började jag få väldigt, väldigt ont. Så jag sa det till min mamma, så nu gör det riktigt ont. Ska du göra det redan? Mm. Och då hade det gått kanske en timme. Och då började han ju ropa på någon. Och så kommer de i korridoren. Och jag sa bara, nej men hon kommer nu. Alltså hon kommer nu. De hann inte ens komma in i rummet förrän... Liksom, då säger barnmorska och läkare, ja men jag ser huvudet här, du behöver bara krysta tre gånger till, sen är hon ute.
Oj, oj, oj.
Så jag hann ju inte få någon bedövning, ingenting alls, utan nej, allting gick skitfort.
Ja. Mm. Låg du kvar i det här väntrummet
då?
Ja. Oj, 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 oj. Ja, det gick så fort.
Ja, det gick jättefort.
Och det måste ju såklart ha varit... helt omtumlande, och dels med att ha fått det här beskedet så kort tid innan allting startade, och sen att hela förlossningen gick mycket fortare än vad man hade kunnat beräkna.
Mm.
Hur var den första tiden när ett barn hade kommit då?
Ja, det var ju hemskt såklart. Det går inte att beskriva riktigt. Jag minns ju det som om det vore igår. Det är fortfarande känslomässigt att prata om det. Mm. Även om det är 10 år i april. Hon skulle vara 10 år nu. Det var en väldigt lång tid av chock och sorg. Och man hanterade väldigt olika. Jag på mitt sätt och min man på sitt sätt. Och jag försökte ju återhämta mig efter en... helvetes graviditet och sen detta...
mardrömsbeskedet.
Ja, det var ju... Ja, det är ju det värsta jag har varit med om. Helt klart.
Och tiden går därefter och sorgen finns och all bearbetning och ditt mående, som sagt, efter... En sån lång graviditet tar tid att läka, förstår jag. Och kan tänka mig att det är fortfarande en pågående process naturligtvis. Men idag är det så att ni har en son på 7 år. Och du var ju även den graviditeten drabbad av den här diagnosen då, HG.
Ja.
Hur lång tid efter ett första barn blev du gravid igen då?
Jag blev gravid 2014 igen, så 2 år efter.
2 år efter.
Och egentligen så var det inte planerat, om man säger. För att jag kände att jag kommer nog aldrig känna mig redo. Jag kommer nog aldrig våga igen. Mm. Eller jag visste inte. För jag var så himla rädd. Och jag var ju rädd för att må så här dåligt. Och jag var rädd för att förlora ett barn till. Utan det var mer, vi hade mer inställningen att bli jag gravid så blir jag det, så får vi ta det då. Och så blev jag ju gravid relativt fort då ju, 2 år efter. Och jag började ju må precis lika dåligt då. Det var ju egentligen precis när jag började plussa så började helvetet igen. Men då visste jag ju på något sätt att ja, nu kommer det vara så här hela graviditeten. Så nu gäller det liksom att lägga upp en plan på något sätt.
Just det.
Så att jag... både jag och min man, vi ställde lite krav på vården just då. För att jag visste vad det var som hände med mig och vad jag hade. Att jag hade HG och vad som krävdes för att jag skulle klara av det här. Och... till en början så... man får ju stå på sig rätt så mycket. För att man ska bli lyssnad på, tyvärr. Men den gången fick jag en väldigt bra barnmorska som tog mig på allvar och som hade läst min journal och förstod att jag hade en historia bakom mig. Och det blev så att vi la upp ett typ av schema. Att jag var, blev inlagd 3 dagar i veckan ungefär och fick näringsdropp. Och sen fick jag vara hemma istället för att vara inlagd hela tiden. För det är ju otroligt deprimerande att ligga där inne. Man vill ju bara vara hemma.
Ja, just det.
Ja, det blir väl som någon liksom social isolering också. Kan jag tänka mig när man mår så otroligt dåligt som man gör.
Ja, jag orkade ju inte träffa någon.
Nej.
Kunde ju aldrig göra någonting utan jag låg ju bara hemma. Det var, jag låg i soffan eller låg i sängen. Så man utvecklar ju någon typ av posttraumatisk stresssyndrom av det här också.
Det.
För det är otroligt påfrestande psykiskt.
Ja, exakt. Inte bara fysiskt utan det psykiska är ju minst sett lika närvarande.
Och jag måste också fråga hur, mitt i allt detta, för att som du säger, du har ju en historia bakom dig då sen, dels en lång graviditet med den här diagnosen och det här måendet. Sen har du också förlorat ditt barn i vecka 36 föregående graviditet och blir gravid igen med samma mående. Hur är det i den här situationen och dessutom vara i ett förhållande? Hur påverkas det någonting när man mår så som man gör? För det, som du säger, man är mycket inlagd, man blir ju helt socialt isolerad och fungerar ju inte riktigt.
Nej, det är ju tufft och jag, som utomstående så kan man ju aldrig förstå och jag tänker att ännu mindre som en man kan ju ännu mindre förstå hur dåligt man mår. Men det enda han kunde göra var ju liksom att finnas där för mig och ställa upp och göra så mycket han kunde och vara observant på mig och ringa in och köra in mig så fort det var någonting. Men samtidigt som han har sagt att det var ju en ständig oro hos honom också, för det är ju, det är en risk för både mor och foster att ha en sådan sjukdom som det faktiskt är.
Ja, precis.
Hur gick allting sen då? Du tog dig igenom den, den graviditeten.
Det gjorde jag. Jag fick egentligen inte så mycket andra mediciner än första gången heller. De diskuterade att ge mig något starkare, men det var inte tillräckligt beprövat, så de ville inte. Det är ju något som heter ordanacetron som man ger nu, som jag fick nu den tredje gången. Men inte ens då, 2014, så ville man ge det, för man visste inte vilken påverkan det skulle ge för barnet då.
Så du fick ingen annan medicin?
Inte som jag tyckte hjälpte, utan det var vanlig sån här Lergigan, Primperan och Postafen och allt det här vanliga. Men jag sa att jag vet att det fungerar inte på mig och jag kände att det är ingen mening att ta massa medicin om jag vet att det inte funkar. Sen hade jag som krav också, som jag kom överens med min barnmorska, att jag vill bli igångsatt den här graviditeten. Jag vill inte behöva gå en dag extra över tiden och må så här dåligt, för jag orkar inte det. Och plus att jag vill ha någon typ av garanti på att det är då det händer och att jag kan ställa in mig på det och att det inte blir en sådan chock som det blev sist. Att jag i alla fall kan förbereda mig någorlunda mentalt på att då kommer det. Då ska han komma.
Alltså i mina liksom öron så låter det ju som att bli igångsatt när man har ett sånt mående som man har borde ju vara det mest naturliga egentligen. För att säkerställa liksom att ja, men då minskar vi liksom måendet för att du mår sämre en mindre period i alla fall.
Men du blev inte igångsatt förrän vecka 39. Och jag säger förrän vecka 39, för jag tycker att, att ett foster är, vad är det, 38?
Ja, är man i fullgången.
Ja, då är man ju, okej, men det var kanske 39 plus 38.
Ja, jag tror att det är så här 38 plus.
Ja, just det.
De räknar och 39.
Så de ville inte sätta igång dig innan du var fullgången?
Nej. De drar ut på det så långt som möjligt.
Men du blev igångsatt efter många, efter en lång väntan och många om en dag.
Och det var någonting som ni själva ville egentligen, eller krävde. Men upplevde du, om man säger vården, alltså vården du erbjöds under andra graviditeten jämfört med första kring diagnosen, upplevde du att den var bättre för att ni hade mer kunskap, eller var det?
Det var nog för att vi hade mer kunskap, eller jag hade läst på så mycket och faktiskt vågade ställa lite krav. Och att min man också sa till att nej, det här vi måste göra så här för att hon kan inte ta hand om sig själv hemma, utan hon måste läggas in och vi måste göra någon typ av schema. Och han var väldigt liksom hård och sådär. Och då lyssnade de ju.
Men det var det som krävdes.
Det är tufft att stå på sig när man mår som så dåligt.
Har du någon tanke kring liksom, jag tänker den här typ machokulturen, att man ska må dåligt när man är gravid och det är jobbigt och så här, att det liksom grundar sig någonstans i det att man liksom inte riktigt tar de här symptomen och måendet på allvar, fast att det är liksom en diagnos som finns idag som man ändå är varse om och läser om på barnmorske utbildning och så. Hur det kommer sig att man liksom inte gör någonting?
Nej, jag vet faktiskt inte. Jag har ju tänkt många gånger på det liksom, att det är inte så att jag vill vara dålig. Jag kommer ju inte till sjukhuset för att jag tycker det är kul. Nej. Jag ringer ju inte i onödan.
Nej.
Jag, självklart vill jag ju helst vara hemma så mycket som möjligt. Och jag vill ju inte åka in och ligga med en droppställning. Det är ju inte så kul.
Nej, precis.
Så jag har försökt att... Ja, jag vet inte. Svårt att veta egentligen vad det beror på. Jag tror det handlar mycket om att kunskapen är inte fortfarande ganska dålig om det. Tyvärr.
Ja.
Men idag är han 7 år. Det är helt, helt otroligt att det ändå har gått 7 år. Och kan du berätta, för du nämnde lite tidigare att om din tredje graviditet. Så du blev gravid en tredje gång. Och det var nu i somras, så att alldeles nyligen. Och då fick du, sa det här tidigare, en annan medicin då.
Ja, då var det ju egentligen samma procedur då. Jag började må dåligt precis när jag plussade på stickan där. Och när jag ringde till för att boka in ett inskrivningssamtal, så säger jag redan då att jag har HG. Jag vet att jag kommer bli jättedålig. Kolla och läs gärna min journal. Och jag behöver hjälp direkt. Och jag hoppas att jag kommer få medicinering ganska omgående, så att jag från början klarar av detta lite bättre än vad jag gjort de andra gångerna. Och det gick förvånansvärt bra. Bara enligt telefonkontakt så skriver de ut det här odensetron då direkt. Och det är ju en ganska stark medicin, det är ju sånt man ger till cancersjuka när de får behandling, för att då blir de väldigt illamående och kräks mycket.
De ska dämpa det då?
Ja, det dämpar ju inte illamåendet, det är fortfarande kvar, men... man kräks inte riktigt lika mycket.
Okej.
Så istället för kanske 20 gånger om dagen så var det kanske 7-8 gånger om dagen.
Okej.
Så det var ändå, även om jag mådde såklart extremt dåligt, så var det ändå att jag kände att så länge jag får ha den här medicinen så kan jag nog klara av det den här gången.
Har du någon gång, alltså inför, jag tänker graviditet 2-3, tänkt tanken att avbryta graviditeten för att du har mått så dåligt?
Ja, absolut.
Ja.
Och det är väldigt vanligt att de som drabbas av det här faktiskt gör det. För att man orkar inte.
Nej, precis.
Just det. Men hur, din tredje graviditet, den utvecklades ju till en tumör. Kan du berätta lite grann om det, vad som hände där?
Ja, det var ju också en sån här rutinkontroll jag skulle på. Och man ju skulle göra ett tidigt ultraljud just för att jag hade HG och man ville kolla att allting stod rätt till. Så jag tror att det var redan i så tidigt som man kan göra det nu. Är det runt 7-8 eller något sånt där? Så det bokade de ju in då på mig. Så då gick jag på det. Och då konstaterade ju hon under det här ultraljudet att det är någonting som inte ser ut som det riktigt borde göra.
Mm.
Och då liksom kommer jag ju tillbaka till allt det här gamla igen.
Mm.
Ska det liksom skita sig denna gången med? Vad är det nu? Och hon kunde inte riktigt svara på vad det var. Hon var väldigt osäker på, för att vad jag förstår så kan man ju inte se så jättetydligt heller.
Nej.
Men det hon sa var ju att det ser inte ut som en graviditet borde göra.
Nej.
Okej, säger jag. Vad innebär detta? Ja, så sa hon att antingen så kommer det bli så att kroppen kommer stöta ut det naturligt på dig som ett missfall då. Eller så får du komma in.
Just det.
Så jag fick ju åka hem även den gången.
Mm.
Och gick hemma egentligen och väntade. Jag vet att jag ringde in och frågade hur länge jag ska vänta. Liksom, tills ska jag dra igång? Eller vet ni någonting? Ska jag gå i veckor här och vänta tills jag ska börja blöda ut? Men det kom ju ingenting. Så att jag tror att jag väntade 2 veckor.
Mm.
Men det kom ingenting. Och då kontaktade jag dem igen. Och då fick jag åka in på en undersökning till. Och de tog lite prover. Och då konstaterade de, efter de hade skickats på analys och sådär, då var det en läkare som sa att jag tycker det här ser ut som en så kallad mola.
Mm.
Och det hade jag ju aldrig hört heller vad det var för någonting.
Mm. Mm.
Försökte få det förklarat för mig vad det var. Och hon försökte förklara då att det är en tumör i moderkakan som gör att fostret dör egentligen direkt. Det som växer och som gör att din mage växer, det är moderkakan.
Mm. Ja, precis.
Och den växer då istället ovanligt fort.
Mm.
För jag tyckte det var lite konstigt att vad tidigt jag får mage den här gången.
Ja.
Men tänkte jag, men visst, det kan väl vara olika.
Mm. Mm.
Så då fick man ju göra en sån här operation, då en akut operation fick jag.
Mm.
För att få ut allt. För det kan man ju inte riktigt garantera alltid om det kommer ut naturligt att man får ut allt då. Men när det är en sån här tumör så vill man ju ändå försäkra sig om att man får ut allting.
Mm, mm.
Och sen fick jag gå på kontinuerliga kontroller varje vecka för att se att HCG-proverna bli så låga som de ska, för att jag hade ju extremt höga då, som man har.
Just det.
När man har HG. Och tog ganska lång tid innan de gick ner. Jag tror jag hade runt 800 och det ska vara på 0.
Oj.
Det var jättehöga siffror i alla fall. Och de sa att det är extremt högt, så du måste gå flera kontroller till. Och sen började det ebba ut lite mer. Och jag fick till slut så sa de att nu ska det nog.
Mm.
Så ser det okej ut.
Alltså hade du symptom då också, eftersom att värdena var så höga?
Ja, det var det jag hade.
Ja.
Jag fortsatte ju att må illa och kräktes och kände mig fortfarande gravid.
Mm.
Mm. Och det var också en väldigt obehaglig känsla när jag visste att det fanns ju ingenting.
Nej.
Och det var ju på grund av de här HCG-värdena som inte sjönk.
Nej, just det.
Jag fortsatte ju och kräktes i några veckor till.
Mm. Och vilken vecka var du i när du gjorde den här operationen då, när de tog bort foster och tumör?
Mm. De var väl lite osäkra. De trodde till en början att jag var runt vecka 12-13. Men sen visade det sig nog att det var lite längre än så vecka 15, sa de.
Mm.
Mm.
Just det. Och det här var ju alldeles nyligen, får man ju säga. Det var ju i somras.
I augusti.
Augusti 2021. Mm. Så att, det är ju inte jättelänge sedan.
Nej.
Nu sitter vi ju här i, ja, och blickar mot våren 2022. Hur går tankarna idag? Hur mår du idag? Och hur tänker du kring framtiden efter tre väldigt ovanliga, tunga, tuffa graviditeter?
Mm. Det är ju fortfarande någonting jag kämpar med varje dag. Det är svårt att acceptera på något sätt att man ska behöva råka ut för det. Mm. Och man ställer sig ofta frågan varför och kan liksom inte se någon mening med det. Och att det ska vara så svårt för vissa och så lätt för andra. Jag kan ofta känna liksom... Jag känner ju ingen i min närhet så som har mått varken så dåligt eller varit med om det som jag har. Då kan man känna sig väldigt ensam i sina känslor och det är svårt att få den stöttningen som man behöver för att det finns ju inte många som har varit i samma situation. Så.
Nej. Och få som kanske tyvärr pratar öppet om det.
Mm.
Tror jag.
Ja,
verkligen.
Men vad heter det? Allt som ni har varit med om och graviditeterna och även då två tuffa förlossningar.
Mm.
Har det gjort att ni känner någon liksom rädsla över att bli gravida igen?
Ja, jag kan ju säga att jag hatar att vara gravid. Mm. Det är ju det värsta jag vet.
Det förstår jag.
Samtidigt är det ju min största önskan i livet att få ge Liam ett levande syskon.
Mm.
Mm.
Men jag har nog kommit till den insikten idag, tror jag, att jag kommer nog varken psykiskt eller fysiskt orka med en gång till.
Mm.
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 Och det är där ni står nu.
Mm.
Mm.
Så det är ju det jag jobbar med just nu, att förlika mig med den tanken.
Just det.
Mm.
Mm. Finns det någonting som du vill skicka med ut till andra kvinnor eller par som kanske har varit, det är bara 2-3% som är drabbade av HG, men HG drar ju så mycket med sig också. Det är ju inte bara själva diagnosen, illamåendet och allt det här, utan det vad jag har förstått så är det ju också en större risk att barnet dör i magen då.
Mm. Mm.
Finns det någonting som du skulle vilja skicka med ut till andra som är drabbade? Hur tar man sig igenom någonting sånt här?
Det finns stöd att få genom grupper på Facebook till exempel, som är både svenska och engelska, där mammor som kämpar med detta. Och det ger väldigt bra pepp på något sätt. För att man får ofta se att det går bra hela vägen för de flesta.
Mm.
Och man kan få liksom lite tips och lite råd. Och man känner sig inte så ensam.
Nej.
Mm.
Och sen är det viktigt att faktiskt våga be om hjälpen. Både från familj och från vården. Stå på sig och faktiskt kräva den vård som man har rätt till.
Mm. Och nu har vi fått lyssna på Idas egna historia som har gett oss mer kunskap och insikt i diagnosen HG. Jag har lärt mig otroligt mycket, vilket jag absolut trodde att jag skulle göra idag. Och fått lyssna och har blivit alldeles tagen av din berättelse med tre graviditeter plus då tre stora kamper med den här diagnosen.
Mm.
Och vi tackar så jättemycket för att du ville öppna upp dig och dela med dig och sprida den här kunskapen som definitivt saknas.
Mm. Ja, men verkligen. Alltså både kunskap och information för hur man kan bemöta vänner och bekanta som drabbas av HG. Men även tänker de som jobbar inom vården på olika sätt, hur de kan bemöta på ett bra sätt.
Mm.
Helt enkelt så man känner sig sedd och lyssnad på.
Våga hörd. Ta plats.
Mm. Våga ställa kvar. Så man får vård tidigt, helt enkelt. Så det kanske man orkar
också säga att det är viktigt att man får vården tidigt.
Mm.
Och förhoppningsvis så kan det här avsnittet hjälpa andra att både skapa förståelse och om man själv är drabbad.
Precis.
Så hoppas vi att det här ger någonting.
Ja, och förhoppningsvis lite pepp och stöttning med kanske.
Precis, exakt.
Klara sig igenom det.
Mm.
Mm. För då, det fixar man.
Ja.
Man klarar mer än vad man tror.
Ja, verkligen.
Så stort tack Ida för att du kom hit idag och delade med dig.
Tack ska ni ha.